gott att få vara tillbaka i Tranås. Den här predikan kommer ha en inledning som kanske uppfattas lite längre. Sen kommer jag läsa utgångsordet från Markus evangeliet som är utgången för predikan. Och därefter kommer en annan del av predikan. Men jag vet inte hur du har tänkt kring fastan. Den har ju precis börjat. Du kanske inte överhuvudtaget har tänkt att göra någonting av de här ungefär 6 veckorna som ligger framför. Men på många håll, kanske inte minst inom frikyrkan, där har fastan varit lite i skymundan. Men så är det som att det har kommit en liten renässans i det. Och man har märkt att det här är en gåva mitt på våren att upptäcka. Och Peter Halldorf, han skriver så här. Fastan är inte något långt andligt triathlon. Det kan ju vara bra att höra idag när många åker 9 mil skidor. Det är inte något långt andligt triathlon, utan det är en tid för uppmärksamhet så att Gud kan nå fram till oss. Det handlar inte om min ansträngning, utan om uppmärksamhet så att Gud som ständigt söker oss kan nå fram till oss och till våra liv. De här veckorna är ingen utmaning att lägga till fler saker. Att försöka få in ännu mer i redan fulla almanackor. Det är ingen krav, utan det är en möjlighet och en inbjudan. Fastan utmanar oss faktiskt att skala av, att minimera och vill hjälpa oss att leva enklare. 6 veckor som vill kommunicera det här till dig. Du behöver inte fler intryck. Du behöver inte mer förströelse, du behöver inte mer saker. Du behöver inte mer träning, utan nu är det tid för fördjupning. Att på något sätt bara sakta ner, våga landa i mötet med Gud. Och där också kanske våga möta dig själv på ett nytt sätt. Och också det som är mörkt inom oss. Man brukar kalla att fastan är en period där vi övar vår andliga urskiljningsförmåga. Vi får träna oss i att skilja mellan det som är gott och det som är ont. Det som är rätt och det som är fel. Det som är Guds väg och det som är min väg. Fastan kan också innebära att våran tro kommer att prövas. För när vi skalar av, när vi kanske blir lite mer stilla, inte har så mycket intryck, så kanske vi märker att delar av vår tro inte bara vilar på Gud, utan kanske på yttre omständigheter, på andra människor. Och märker vi att tron skakar lite och kanske har andra fästpunkter än Gud själv, ja, då kan det bli tomt och en tystnad som ekar ganska skrämmande. Och fastans 3 första söndagar har lite tunga teman. Idag, prövningens stund. Nästa söndag, den kämpande tron. Och så den 3:e söndagen i fastan, kampen mot det onda. Och jag tror att vi behöver ta hoten mot våran tro och vårat liv på största allvar. Och fastan vill hjälpa oss att på något sätt komma till insikt. Och det finns 3 O som hjälper oss i vår reflektion över våra liv. Omvändelsen. Omvärderingen. Och omprövningen. Och jag skulle säga att vi behöver fastan. För många gånger tvekar vi. Vi söker undanflykter och vi söker bortförklaringar. Vi drar oss in i det längsta för att bryta med destruktiva tendenser och mönster i våra liv som har en tendens till att liksom falla över och faktiskt bli vanor. Vi har svårt för att göra upp med vår synd. Vi inser att vi behöver det, men så skjuter man det liksom på framtiden. Och under fastan den perioden blir det så tydligt, vi står inte ensamma. Inte ens i det som är min mörkaste och min innersta kamp. Vi inte utelämnar åt oss själva eller vår egen svaghet. Under fastan så blir det tydligt, vi ber tillsammans. Vi ber för varandra, vi bär varandra och vi påminner varandra om vad som är viktigt. Och vi uppmuntras till att liksom livligt läsa Guds ord och be. Och för att få till det där så bör man ofta lägga någonting annat åt sidan. Och givetvis kan man när som helst ta sin period och fokusera lite extra och ge Gud tid. Men tänk dig att veta att just nu de här 6 veckorna, då är vi många. Ja, vi är faktiskt väldigt, väldigt många som uttrycker sin längtan efter Gud och att Guds rike ska få komma på den här jorden så som den sker i himlen och så som det är i himlen. Just nu är det väldigt många över hela jorden som söker Gud och Guds rike. Det är så tydligt att under fastan så är liksom kyrkan en enda enad kropp som skalar av för att odelat söka Gud och hans rike. Så även om du inte idag har reflekterat så mycket över fastan, så kanske att du skulle ta en dag eller en kväll då du lägger undan någonting, släpper någonting för att ge Gud lite extra tid. En dag eller en kväll för att ge Gud en liten extra utrymme i ditt liv innan påsk, innan den stora festen då vi firar Jesu uppståndelse på ett särskilt sätt. Jag vet inte hur du fungerar med att få till saker som man kanske inte naturligt alltid gör eller om man vill öka någonting. Ska jag träna på gymmet eller träna inför när jag åkte Tjejvasan, då var det viktigt för mig att ha en träningskompis för att få till det där lilla extra. Jag tror att det kan vara så om man vill göra någonting av fastan, att man behöver en fastekompis eller en andlig träningskompis. Kanske du ska ta tag i någon efter gudstjänsten och bara säga, du, ska vi bestämma en eftermiddag eller en kväll? Vi behöver inte träffas, det är inte det viktigaste. Men att vi vet att nu, den här dagen, den här tiden, då gör vi det här. Bara för att få till det. Och som ett tips, om man inte är van att fasta eller ta tid för Gud under fastan. Den här boken är fantastisk. Korta betraktelser, en för varje dag. Inte långt, inte mycket. Peter Halldorf har skrivit Spåren till det fördolda. Betraktelser för fastan. Man kan säkert köpa den i Jönköping på, vad heter det? Nya musik. Eller beställa den på nätet. Men en fantastisk bok med ett bibelord, en reflektion om bön som hjälper mig. Ett annat tips är på hemsidan från Ekumeniakyrkan. Ska se om vi får upp den. Då har man 3 spår under fastan. Om man går in på ekumeniakyrkan.se och så kommer det här ganska tydligt, så ser man vart det står fastan. Då är det 3 spår. Internationella mission, bibelläsning och klimat. Går ni in på internationell mission så kommer ni hitta en berättelse där som ni borde känna igen er i. Det finns en liten story från Tranås under den. Och så är det lite utmaningar vad man kan göra under fastan för att tänka på det internationella arbetet. En hjälp att fördjupa bibelläsningen. Små, korta tankar och tips hur man kan fördjupa den egna bibelläsningen. Och klimatet är en 3:e spår. Vad kan vi göra under de här 6 veckorna för att våran planet ska må bättre? En introduktion till fastan, men också en introduktion till den här predikan. Första söndagen i fastan, prövningens stund. Prövningens stund. Och vi ska läsa ifrån Markus 1, 12-13. Och den som kan, vill och orkar kan stå upp medan vi läser evangelietexten. Anden drev honom, alltså Jesus, ut i öknen. Och han var i öknen 40 dagar och sattes på prov av Satan. Han levde bland de vilda djuren och änglarna betjänade honom. Tack Herre för ditt eget ord, ditt levande ord. Nu ber jag att din gode heliga ande ska öppna våra hjärtan för att ta emot ordet. Men också hjälp att omvända oss till dig. Att ompröva våra liv, att omvärdera. Led oss du helige ande in i ordet och in i efterföljelsen av Jesus. Amen. Varsågod och sitt. Här läser vi hur Jesus drivs av anden ute i öknen. Och man kan ju fundera vad syftet med detta är. Och läser vi motsvarande text i Matteus evangeliet så skriver Matteus där att anden leder honom ut i öknen för att sättas på prov av djävulen, av frestaren. Alltså Jesus hade en period då han skulle prövas enligt Matteus och enligt Markus. Och jag tänker att man kan se en skillnad mellan en prövning och en frestelse. Till det yttre kan en prövning och frestelse se ganska olika ut, men i grunden så är de inte alls samma sak. Prövningen, den kan ju upplevas oerhört ond. Självklart svår och jobbig, men dess syfte är att leda till något gott. Prövningen syftar till mognad, till styrka för att vi ska komma närmare Gud och bättre bli rustade för att möta det som är vårt liv. Men frestelsen, det är något ont som vill få oss att falla och bryta ner oss. Och vi läser ifrån Jakobs brevet. Och då kan man tänka sig att de första här ifrån Jakob är mer av en prövning. Skatta er bara lyckliga, mina bröder, när ni utsätts för prövning av olika slag. Ni vet ju att om er tro består provet så ger det uthållighet. Men uthålligheten måste visa sig i fullkomliga gärningar så att ni blir fullkomliga och hela utan någon brist. Och så från vers 12. Salig är den som håller ut då han prövas. När han har bestått provet ska han få den eviga livets segerkrans som Gud har lovat den som älskar honom. Prövningen som på något sätt slipar oss, som när vi kommer igenom den så har det hänt någonting både med vår tro, vår karaktär och med vårt liv. Men frestelsen, Jakob 2, 13-14. Ingen som blir prövad ska säga att det är Gud som frestar honom. Gud kan inte frestas av det onda. Och själv frestar han ingen. Blir någon frestad är det alltid av det egna begäret som han lockas och snärjs. Och när så begäret har blivit havande föder det synd. Och när synden är fullvuxen föder det död. Gud kan inte fresta. Gud frestas inte. Gud frestar inte dig. Frestelsen kommer från det egna inre begäret. Och vad står det i första Korinterbrevet 10:13? Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och ska inte låta er prövas över förmåga. När han sänder prövningen så visar han er också en utväg så att ni kommer igenom den. Jesus var sänd i öknen för att utstå och prövas. Ja, Gud kan uppenbarligen sända prövningar i vår väg. Men är Gud som har en prövning så visar han också en utväg så att vi kommer igenom den. Då behöver vi inte frukta och oroa oss för den prövningen. Men Gud frestar oss inte. Det är en annan källa. Frestelsen kommer någon annanstans ifrån. Och Jesus i den text vi läste ifrån Markus blev prövad eller frestad från någonting som kom utifrån honom. Inte genom själv. Självklart fanns det inget ont i Jesus. Till skillnad från oss människor, vi skapade till Guds avbild. Vi är skapade goda. Men vi har också del i den syndiga, trasiga avbilden, i syndafallet. Vilket gör att det finns både möjlighet och ibland också viljan och lusten att göra fel. Både möjligheten, men det finns också vilja och lust i våra liv att göra fel och att göra ont. Och texten från Gamla testamentet handlar idag om hur ormen, hur djävulen, frestaren, den som sliter isär, lurar människan att vända sig bort från Gud. Och vad de gjorde där var att byta livets centrum från att det skulle ha varit Gud till att bli det egna jaget. Och det fick förödande konsekvenser. Om det inte fanns någonting inne i oss som synden, som frestelserna liksom skulle kunna knyta an till, ja, då skulle ju frestelsen vara helt utan verkan. Om inte frestelsen finner något gensvar i våra liv, ja, då är det ju ingen frestelse för oss. Och frestelserna slår till där det finns fästpunkter, där vi har våra svagheter och där vi har våra ömma punkter. Och jag tycker mig kunna se någon form av skillnad när prövningen, när frestelsen, när det här kommer inifrån eller när det kommer utifrån. Med en risk för att förenkla så vill jag ändå pröva den här tanken och säga att det kan både vara enklare att definiera och att förhålla sig till en prövning som kommer utifrån. För då är det på något sätt, då är det inte, jag blir inte ansvarig på samma sätt. Jag har fortfarande ansvarig för mitt liv och för mina handlingar. Men kommer någonting inifrån mig själv så bär jag på ett större ansvar. Men om jag utsätts av ett tryck utifrån, då är jag mer offer, kanske mer offer än delaktig och delskyldig. Och då är en fördel om prövningen nu kommer utifrån, ja, då är det så mycket enklare för dig och mig att be om hjälp. För då kan man tillsammans på något sätt stå emot och stå tillsammans ifrån det som trycker på utifrån. Det är enklare att faktiskt vara ärlig med att säga vad som är jobbigt och som frestar precis just nu. Men om det är mörkret inne i mig, om det brister i min karaktär eller om det är beteenden som jag vet att jag behöver jobba med, om det är frestelser som jag behöver stå emot, sånt som så lätt får mig på fall, om det är synder som jag väljer att leva i, ja, då har jag ett mycket större eget ansvar. För då är det något jag behöver jobba med min karaktär, med mitt liv, med det på något sätt som finns här. Och då kan det vara också mycket, mycket svårare att vara öppen och ärlig och be om hjälp med detta. Då behövs det ett eget blottande av en svaghet. Det behövs bekännelse av synd och ett oerhört stort mått av mod och förtroende, både för Gud och för de människorna vi har runt omkring oss. Och kanske då mer än en allierad att gå i attack mot de här yttre fienderna, så behövs här en vän i nöden. Någon som inte backar för mitt mönker, utan som kan stå kvar och både trösta, förmana och be. Prövningar är utanför människans kontroll, men frestelsen har sitt ursprung inne i människan. Och därför är det så viktigt att vi tar det här på allvar. Att vi lever i omvändelse. Att vi bekänner våra synder. Att vi vänder tillbaks till Gud. Han som vill helighet men är barmhärtighet. Var det inte precis det vi sjöng innan vi började predikan? Han som vill helighet. Som erbjuder oss det. Ett helhet men också en helighet. Men vet att vi klarar det inte utan står där med öppna armar. Jag vill din helhet och din helighet, men jag är barmhärtighet. Så därför kom till mig i din svaghet och i din synd. Det berättas om en ortodox präst från Ryssland som fick frågan: vad gör man egentligen i ett kloster? Och då svarade munken så här: vi faller och reser oss. Vi faller. Och reser oss. Vi faller och vi reser oss igen. Munken, människan, du och jag, vi lever i den skärningspunkten mellan egna misslyckanden och Guds ständiga nåd. Det Gud inget hellre vill än att du ska se upp i hans ögon. Se in i Jesu blick, att se dig själv där. Ta emot nåd, se att du är förlåten och så att du ska resa dig upp igen. Nu vill jag spela en sång för er. Och den här är inte lätt tillgänglig, åtminstone var den inte det för mig. Och första gången jag hörde den fick jag oerhört dubbla känslor. Men jag tror faktiskt att det kan vara någon. Det här är en hälsning ifrån Gud till. Och då får vi andra liksom bara tänka att Gud välsigne den. Men jag tror att den här kan tala till oss allihopa. Men jag tror att det kan vara någon som särskilt behöver den här sången som en hälsning ifrån Gud idag. Och texten kommer på väggen för att det ska vara lite lättare för oss att hänga med i det som sjungs. I det förflutnas skugga, där är alla minnen grå. Men jag trevar efter sanningen som kan läka alla sår. Jag reser mig igen. Jag reser mig igen. När jag ser in i dina ögon så ser jag mig i dig. En som reser sig igen. Åh, jag reser mig igen. Du lyser upp min svärta med ditt ljus. När löpsedlarna flaxar vilt och mitt liv fläks ut för er. När olyckskorpar kraxar är mitt svar en upplyst scen. Ja, när mörkret på något sätt exponeras och visas upp för andra, då är svaret ljuset. Att inte ens det dölja det svartaste och det svåraste. För det är först när vi lever i det här ljuset på en upplyst scen, när vi inte har behov av att dölja och gömma ens det mest trasiga och smutsiga, det är då vi finner sanningen och läkningen och upprättelsen i det som Jesus har gjort på korset. Livet är drama och kärlek och hat, men i gryningen, när ljuset kommer, då börjar vårat nu. Du lyser upp min svärta med ditt ljus. Ja, vem är det som kan lysa upp vår smärta, både smärta och svärta? Ja, det är bara den som säger Johannes 8 och 12. Jag är världens ljus och den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Den som kan lysa upp min svärta, det är Jesus när jag ser in i hans ögon. En yttre prövning behöver nödvändigtvis inte vara något jag behöver fly ifrån. Det kan vara en period som jag i efterhand kan se var en stor betydelse för min mognad, både som människa och kristen. Men kampen får aldrig romantiseras eller förenklas. För den som upplever att det är en prövning för tron, för livet, så är det absolut på största allvar. Jesus frestes i öknen i ett seman av inga lekplatser, utan det är fullt allvar. Och prövningen är så kritisk att allt verkligen står på spel. Men ändå så behöver vi inte frukta den kampen. För vad är det? Israels folk hörde så många gånger när de mötte fienden, yttre fienden och motståndare. Gud säger så här: bli stilla och besinna att jag är Gud. En prövning kanske är något som man ska gå igenom. Någonting som kan få oss att växa. En prövning är ingenting som i slutändan förgör mig. Utan när jag kommit igenom den får den mig att mogna och bli mer lik Jesus. En frestelse. Det är något vi ska hålla oss borta ifrån. Och med Guds kraft och för kyrkans omsorg hjälp att hålla stånd emot. Men det är en befrielse att nämna saker vid dess rätta namn. Att bekänna sin maktlöshet inför begäret. Och att lämna sin maktlöshet till en kraft som finns utanför oss själva till Gud. Och att veta att Jesus har övervunnit det här. Som en av oss, men utan synd. Och vi ska läsa i avslutningsvis från Hebreerbrevet. Eftersom han, Jesus, själv har prövats och lidit, kan han hjälpa dem som prövas. Ta nästa. När vi nu har en mäktig överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds son. Låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp. Och det är exakt vad vi ska göra nu. Hålla fast vid våran bekännelse. Bekännelsen till Jesus Kristus som var som en av oss men utan synd. Som har prövat som oss och vet vad vi går igenom. Men är också den enda som vi kan hålla vid handen där han drar oss upp. Vi ska gå inför nådens tron för att få förbarmande. Jag skulle önska att du bara får känna att det här är en plats där Gud vill att du ska resa dig upp än en gång. Och kanske att du är här och känner att du har människor i din närhet som ligger mer eller mindre och flämtar. Och kanske det är dags att du går fram och ber om förbön för de människorna också. Att vi tillsammans får lyfta dem i deras kamp, i deras prövning och deras frestelse. Men vi står på helig mark där Jesus vill hjälpa oss i det som är vår synd, vår kamp, vår prövning och vår frestelse. Det finns förebedjare nere i kapellet. Du kan tända ljus här framme om det är ditt sätt som du känner dig bekväm med att uttrycka din bön. Och vi tar en stund där vi också sjunger och så ber vi. Och välkommen att där du sitter eller vid någon av bönestationerna ge uttryck för ditt behov. Och är du trygg och bekväm med den du sitter bredvid, kanske du kan knacka den på axeln och säga lite så här: vill du be för mig? Jag behöver din förbön. Jag behöver Guds hjälp. Vi ber. Tack Jesus. Att du lärde dig att lyda och segra genom att lida. Tack att du var villig att låta dig ledas av anden ut i öknen. Du vet mer än väl hur det är att vara människa. Att möta så mycket av frestelser och prövning. Du känner med oss när frestelserna kommer inifrån. När det är våran karaktär och vårat sätt att leva, att tänka, att vara som skaver. Och som vi helt enkelt behöver bara bekänna och omvända oss ifrån. Och du vet när det är ett yttre tryck som nästan får oss att förgås. Men tack att du gör ingen skillnad på det, utan du reser oss upp. Och nu ber jag att vi som är alla inför dig, behovets barn, skulle bara ta emot din utsträckta arm. Och den här stunden gå inför nådens tron för att möta det förbarmande som finns hos dig. Tack att du vill helighet och helhet. Och tack att det är genom dina barmhärtiga utsträckta armar som vi kan uppleva detta. I Jesu namn.